beteende till, ja, med sådana här till exempel religiösa appar eller vad som helst. Det är någonting som intresserar mig och som jag tänker är en viktig fråga att arbeta med.
Spännande. Tack så mycket för att ni var med, AI-expert Paulina Motlitpa och Julia Kulin som är postdoktor i digital humaniora vid Umeå universitet.
Tack.
Tack.
Vi som har gjort programmet idag är producent Amalia Eklund, research Jennifer Sjöblom, teknik sköttes av Ingela Håkansson och mix av Kalle Nilsson. Ninni Westin klippte. Och jag som programledare heter Emily Roslund.
Det här är ett program från UR.
Men hon är ju deckardrottningen.
Det kanske inte är den mest vackra prosan i hela världen, men det är en effektiv prosa där hon liksom väldigt snabbt för in oss i ett mysterium.
Men det är ju det svåraste som finns.
Att göra det enkelt och få det att fungera.
Och sen har ju hennes böcker blivit sådär ikoniska.
Lyssna på Bildningsbyrån som handlar om deckardrottningen Agatha Christie. Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Den svenska golfaren Maja Stark tog i natt hem segern i golftävlingen US Open. Det var hennes första major-seger och den första svenskan att vinna US Open sedan Annika Sörenstam 2006. Maja Stark sa vid prisutdelningen att det känns overkligt.
I mean, it feels so surreal and it felt like it was so far away just a couple of weeks ago and just last week my confidence was so low and then I had a special friend tell me that you need to be confident, you need to trust yourself and and that's what I tried to do.
För några veckor sedan var självförtroendet lågt, men en vän sa åt henne att tro på sig själv och det är det hon försöker göra, säger US Open-vinnaren Maja Stark. Frankrikes president Emmanuel Macron fördömer upploppen i lördags natt efter att fotbollslaget Paris Saint-Germain vunnit Champions League. Nära 600 personer greps och 2 personer dog i samband med oroligheterna. Macron hyllade både PSG:s tydliga fördömande av våldet och lagets seger när han tog emot laget i Élysée-palatset. I delstaten Colorado i USA har en man gripits efter ett dåd riktat mot en demonstration till stöd för den israeliska gisslan i Gaza. Vid dådet som inträffade i staden Boulder brännskadades flera personer. Polisen i Boulder vill inte säga något om motivet till dådet och säger att det vore oansvarigt att spekulera kring det så här tidigt i utredningen. Sverige bör stoppa internationella adoptioner. Det skriver regeringens utredare Anna Singer på DN Debatt. Hon menar att det förekommit oegentligheter och att mänskliga rättigheter har kränkts, något staten borde be om ursäkt för. Samtidigt föreslår hon att stödet till adopterade stärks. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Vad tycker du om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också?
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Och detta nya avsnitt sänder vi också här i P1 denna natt mot måndag om en timme. Nu är klockan strax 2:03 och tid för norsken, svensken och dansken. Plus...
En ny vecka, Åsa Lindeborg heter jag och jag som vanligt med mig Hill Sandvik från Bergen, Hassan Preisler från Köpenhamn och idag även Johan Strang från Helsingfors. Idag ska vi prata om de hycklande norrmän med sin malliga olja. De tror att de är så gröna och sköna. Men är de egentligen inte bara giriga egoister? Det här kan bli svettigt för Hilde, tänker jag.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Ja, Hassan, du fick ju en slags hevn nå nyligen. Vad är det med detta att Danmark kommer upp som en vinternation?
Ja, altså Danmark slog jo Canada i ishockey. Altså det var, folk sammenligner det med, at Færøerne havde vundet over Argentina i VM i fodbold. Ikke? Altså Danmark er nu en ishockey-nation på niveau med Sverige, Canada, Schweiz og jeg var lige ved at sige Finland, men det går ikke så godt for Finland jo på ishockey-scenen.
Ja, Johan, nasjonens ære står på spill. Jeg trodde dere var de liksom hare på isen.
Ja, Finland er vel det enda landet som der var ishockey faktisk, altså tillsammans med Kanada der var hockey faktisk den stora sporten. Men jag skulle vilja säga att liksom en av bakgrundsfigurerna av det här danska, för det här danska hockeyundret är ju Petris Kriko, som är en finsk hockeyspelare som flyttade till Härning på 90-talet. Mm-hmm. Och det där, han var en stor kärna där och stannade kvar för att träna det också. Så jag säger att liksom den danska segern, så det är liksom Finlands förtjänst.
Det är så roligt med Hassan för att han har aldrig sett en hockeyrink, en klubba, en hjälm. Han vet ingenting om regler och sådana saker. Men han blev väldigt kort expert på ishockey och gick all in för att vifta med sina rödvita flaggor. Grattis Danmark!
Tusen tack!
Vi behöver fler nationer som är intresserade av ishockey, så det är jättekul.
Och pröva att höra, I ska veta, vi har ju kun ett par ishockeyhaller i Danmark, ikke? Der er et par tusind mennesker, som spiller ishockey. Mm. Altså i Canada har man op mod 100.000 ishockeyspillere.
Du er god. Du er
i Sverige har man 600 ishockeyhaller. Altså prøv at høre det. Altså det er jo mod alle odds, at vi kom så langt, som vi gjorde. Men du har ret, Åsa. Jeg blev ekspert og blev interviewet på svensk radio om Danmark som ishockey-nation, og jeg fik gjort en klovn ud af mig selv. Fordi jeg var jo sikker på, at vi ville vinde alt. Altså, og så fik vi så massiv tæsk af Schweiz efterfølgende. Ja,
men som jeg troede, alle i Sverige troede, at Sverige skulle vinde. Alltihopa, så att det blev ju inte så. Ja.
Norsken, svensken och dansken.
Är den nordiska familjen i färd med att rakna? Vi snakker varmt om felles verdier og samarbeid og den nordiske modellen her hos oss i denne pan-nordiske familieterapien. Men bak kulissene ser vi noe annet. Denne uken var det nordisk statsministermøte i Åbo i Finland, og i den forbindelse, Johan, skrev du en artikel der du rett og slett slår fast at det er spenninger i den nordiske familien. Slår det sprekker nå?
Nej, men det är kanske till och med tvärtom. Alltså, vi hade ett statsministermöte alltså i Åbo nu förra, ja, tidigare i veckan. Och det där, det är liksom en del av det här programmet för det officiella nordiska samarbetet inom Nordiska ministerrådet, som man har sådana här möten varje år. Och Finland är ordförande i år, så man skulle bjuda in alla statsministrar. Och en av de stora sakerna var då att Finland också hade bjudit in Ålands, Färöarnas och Grönlands liksom regeringschefer.
Ja.
Men förra året så hade Sverige låtit bli att bjuda in Grönland och det där Färöarna och Åland, vilket hade gjort grönlänningarna så pissed off att de hade bojkottat det nordiska samarbetet och dess möten sen dess. Men nu verkar då alltså det har kanske lugna sig lite då, eller i alla fall har ju då Finland att Petteri Orpo bjöd in då. Ja.
Men du skrev på förhand en artikel där du skrev att Färöarna och Grönland kaprar dagsorden för det nordiska samarbetet om försvar och säkerhet. Vad menade du med det egentligen?
Ja, eller det som man har uppfattat det kanske i Sverige och Finland. För att man, alltså i bakgrunden finns det en sån här långdragen process där man försöker revidera Helsingforsavtalet.
Som är det, vad är en av det igen?
Det är det centrala nordiska samarbetsavtalet från 1962 som har reviderats några gånger efter det.
Det är som Nordens grundlag, kan man säga.
Precis, det är ungefär
den, det är den som reglerar att nordiska medborgare ska behandlas lika när vi åker till varandras länder. Ja. Att man inte ska behöva visa pass och att man faktiskt... En gång i världen var det faktiskt så att nordiska medborgare kunde förvänta sig att få kommunicera på sitt eget språk i de andra nordiska länderna. Ursäkta, Johan, förlåt.
Ja, nej, men det är just sådana saker. Men sen också det där... Det definierar och reglerar liksom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådets verksamhet. Men för ett par, tre år sedan så ville de nordiska länderna eller Nordiska rådet då ville öppna upp Helsingforsavtalet för att man ville liksom använda den här hypen kring det nordiska för att stärka det nordiska samarbetet och skriva in utrikes- och försvarspolitik i avtalet. Men det här då, eftersom Färöarna speciellt, men också Grönland, länge har velat bli fullvärdiga medlemmar i det nordiska samarbetet, Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, så har de liksom utnyttjat den här processen till att stärka sin egen position och då liksom just för att försöka vilja bli, använda det för att skriva in sig som fullvärdiga medlemmar i det här.
Men det är ju, och
problemet är där då att Finland och Sverige kanske är lite sådär oroliga där att det där, då kommer vi att få två eller tre nya medlemmar som också kan liksom ha vetorätt för alla beslut som man gör och man tänker också liksom att hur kan man skriva in utrikes- och försvarspolitik i ett avtal om man samtidigt tar in två eller tre länder som inte har suveränitet på de här områdena. Så man ser många sådana här risker till att det här, det skulle försvaga snarare än stärka samarbete.
Mm. Ja, man kan också tänka sig att det blir en kvalitativt annorlunda konflikt mellan Grönland och Danmark. Och om Grönland då ska behandlas som en fullvärdig medlem så kan jag tänka mig att det blir problem där.
Men det är något rätt gott med det här lige nu, ikke? Fordi det, jag vill egentligen säga att det är ett rätt genialt politiskt træk fra den danske regering og den danske chef for Nordisk Råd, ikke? Karen Ellemann, fordi nu har vi ligesom lagt, vi har sparket bolden over til Finland og Sverige, som nu kommer til at se ud som om, at de ikke ønsker, at de her tidligere kolonier kan få ærværdig og ligestillet position i det nordiske samarbejde. Og nu er det ikke længere Danmarks problem, kan man sige, men et finsk-svensk problem, hvis Grønland føler sig marginaliseret.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Flere nye satellittbilder har den seneste tid vist en økt aktivitet langs Russlands nordvestlige grense til Finland og Norge, det skriver danske BT. Mens Donald Trump uttaler at Finland og Norge vil være meget sikre.
No, I don't worry about that at all. They're going to be very safe. Those are two countries are going to be very safe.
Men hva betyr det i praksis? Føler vi oss beroligere og trygge av dette?
Alltså trygga av det vad Trump säger eller?
Ja, alltså jag känner både det Trump säger och upprustning längs gränsen. Det upprustas längs gränsen och ja, Trump säger slapp nu av.
Ja, nej, ja, Trump gör inte mig överhuvudtaget lugnare på något sätt med det där. Jag tänker, jag har ju också följt med den här rapporteringen. Jag tror att SVT också, alltså Sveriges TV, hade en grej om det här för 2-3 veckor sedan, att det var upprustning längs gränsen och så. Vi har ju också haft en del luftrumskränkningar, alltså Ryssland har börjat bevaka sin skuggflotta, alltså de här tankrarna som kör fram och tillbaka i Finska viken och så här. Men det där, ja, i Skandinavien är det lite sådana här rubriker om att vi håller på att förbereda oss på det värsta, men det är ju nog inte liksom den där stämningen alls här. Alltså den finska responsen är ju kanske mer som så här att det har ingått i kalkylen när man gick med i NATO. Alltså, det är så där att man går ju inte med i NATO, gör ett sånt drag och förväntar sig att Ryssland inte gör någonting överhuvudtaget, utan kanske tanken är ju snarare att det här är deras svar på det, och vissa försvarsexperter har sagt att de har till och med förväntat sig mycket mer än det här. Så
ja, men du ringar in så som diskussionen är i Sverige i alla fall. Och, man sa ju i Sverige väldigt länge att vi skulle gå med i NATO för att vi skulle känna, för att vi skulle bli tryggare. Och sen så nu när vi har gått med så säger man att hotbilden har ökat mot Sverige. Mm. Så det är ganska förvirrande. Men jag blir förvirrad på ett annat sätt också, därför att man säger att Ryssland nu planerar en sommaroffensiv, men så säger svenska experter att det har de knappast resurser till. Det går dåligt för dem i kriget och sådär. Samtidigt som man säger att snart kommer de att ta även oss. Så det är ganska motstridiga budskap hela tiden. Men jag underskattar inte Putin igen. Jag har gjort det förut, men jag vill inte göra det igen. Jag tänkte att han var för smart för att gå in i Ukraina. Det var han inte, eller...
Mm. Alltså Finland har advart, alltså selv om stemningen sikkert, Johan, er som du sier, så har Helsinki Times i alle fall skrevet at Finland advar om at Russland kan utgjøre en trussel mot NATO i løpet av 5 år med økt militær aktivitet nær grensen. Mm.
Ja, helt sikkert. Og hvad hedder det? Det understøttes af det danske forsvars efterretningstjeneste, ikke? Som siger, at de der, altså at Rusland vil være i stand til at igangsætte de her offensive tiltag mod nabolande i løbet af ret kort tid efter især efter en ukrainsk krigsafslutning. Jeg synes, der er sådan en finsk generalmajor, der hedder Sami Nurmi, som udtaler, at der er moderate forberedelser, når det gælder om opbygning af infrastruktur op imod den finske og svenske grænse, ikke? Især den finske. Men det, han så pointerer, det er, at det betyder, at når krigen i Ukraine forhåbentlig slutter, så vil man skulle bringe de her styrker, som har kæmpet i Ukraine, tilbage til grænsen mod Finland. Ikke? Og så har man jo lige pludselig en helt ny situation. Og det synes jeg, altså der kan jeg mærke, at mit hjerte begynder at hamre angstfyldt. Ikke? Det synes jeg er vildt, men samme frygt deler man åbenbart ikke i Finland, kan jeg forstå.
Ja, nu finns det ju där, men alltså, det är ju den här sitta samita tilla, säger vi på det där.
Vad sa du, jenta?
Sitta samita tilla, alltså man får det man beställer, som man bäddar får man ligga.
Ja, alltså, man bäddar får man ligga.
Sådär, att om man går med i NATO, så det där, så... Alltså det finns ju en orsak till att Finland inte gick med i NATO förrän det här. Och det var just att man inte ville se en upprustning eller man inte ville uppleva sig som ett hot. Men nu har man gjort den här kalkylen och så får man leva med det.
Men kan ni bara ta en runde på hur optimistiska / pessimistiska där är?
Jag ser väldigt mörkt på framtiden. Alla pratar om ett krig. Det är precis som inför första världskriget.
Det har du sagt någon gång.
Vi pratar om det så mycket så att vi är beredda på det snart. Det finns inget motstånd.
Ja.
Ja, vad tänker du på? Vad optimistiska, pessimistiska vi är i förhåll till framtiden eller i förhåll till Finland? Eller
ja, nej, alltså i förhåll till den situation vi snackar om nu. Danska som ju handlar om upprustning langs gränsen och möjlig aggression. Jamen, altså, i større deler af Europa, da?
Jamen, jeg synes jo, det som vi på dansk kalder rettidig omhu, ikke, er det, som Finland udviser i den her situation, og det gør mig meget begejstret. Altså, jeg har en teori om, som mange andre også har, at rettidig omhu er det, der sikrer os mod katastroferne. Ikke? Mm. Og jeg synes, det giver mig ro at studere Finlands reaktioner på de aktiviteter, der sker i Finland, fordi jeg har en idé om, at, eller de aktiviteter, der sker i verden, fordi jeg har en idé om, at Finland har nærmest en urevne til at gennemskue, hvad det er, der skal ske om lidt, ikke? Som kommer af historiske erfaringer. Så jeg har det lidt som om, at jeg bare skal læne mig ind i Finlands trygge favn, så kommer alting til at gå.
Mummi-mamma.
Mummi-mamma.
Ja, hva tror du om det, Johan? Er du villig til å ta den rollen på deg?
Ja, herregud. Nei, kanskje ikke, altså, faktisk. Men jeg holder liksom nå med Åsa der, at den her krigsretoriken er ganske så der, hva heter det, oroväckande. Men det der, Och där är ju också en sån här, liksom, där kan jag vara lite orolig att Finland har, alltså att Finlands allierade talar på ett sätt som inte gagnar Finland alltid. Alltså jag menar, just. Finland har ofta en mycket mer balanserad ton i sin liksom retorik kring krig och fred och sånt här. Men sen när Finlands allierade säger att vi inte har fred nu till exempel, så känns det som om man gör Finland en björntjänst.
Mm. Jag är helt enig, och jag har tänkt mer och mer på den retoriken vi generellt brukar. Och jag läste Mikael Jalving, klassisk nationalkonservativ skribent och samfundsdebattant i Kontrast, som också är nationalkonservativ tidskrift, som skriver med stora bokstäver, det är midnatt i Europa nu. Och han snackar här med, det är en podcast, han snackar med professor Bent Meyer Sørensen om Sørens bok De gränslösa, varför den europeiska civilisationen tappade sin motståndskraft och hur vi genvinner den. Och så tänkte jag på alla de som nu påstår att vi lever i en fryktlig del av världen, eller att det går så dåligt, att det är midnatt här. Och så tänker jag att vi lever ju trots allt i en av de bästa stedene i verden. Og jeg forstår ikke hvorfor vi skal drive med en slags kulturpessimisme før det viser seg at alt vi gjør faktisk kan rakne. For det er faktisk ikke situasjonen. Denne uken her så leder jeg en såkalt press freedom dinner, en pressefrihetsmiddag i Oslo. Der stod det journalister på scenen som jobber i de delene av verden der det virkelig er ille. Det var en applaus som sto i taket når en hører de snakke. Det er svært få plasser i verden vi kan sitte sånn som dette her. Vi kan være levende uenige, vi kan si hva vi vil, og det gjelder også store deler av Europa. Og denne her slags undergangstonen som kommer både fra ytre venstre og fra ytre høyre, av og til så blir jeg rett og slett bare drittlei.
Men jag skulle inte säga att den är typiskt ett ytterpåstående. Den liberala pressen i Sverige som dominerar hela landet, plus public service, har ju den här beredskapsjournalistiken hela tiden.
Ja, men det är en ting.
Att kriget är nästan snart någonting nödvändigt. Inte bara den står och bankar på dörren, utan det är också någonting som vi faktiskt måste finna oss i.
Så men det var inte det jag snackade om här nu egentligen. Det var inte den beredskaps- och krigsretoriken. Det var suttre-retoriken. Om att vi är så nu vi har undergravd oss själva, vi är blivit så svaga. Det är midnatt i Europa. Där är i stedet for å tenke, ok, hva med at vi i denne delen av verden, og særlig Nordens rolle, kan være å presse Europa mer mot en realpolitisk ærlighet? Der kan vi ta utgangspunkt i Finlands og finsk retorikk.
Men jeg synes faktisk, Åsa har rett i sin innvending, ikke? Fordi det er faktisk fra, jeg synes det er fra midten, altså fra mainstream, at alarmismen lyder højest, ikke? Og jeg synes også, vi i vores program her ligesom er med til at understøtte den alarmisme ved hjælp af vores bekymringer, som vi udtrykker uge efter uge. Og det er måske rimeligt nok, ikke? Men altså, det jeg ikke tror, vi forstår, det er, hvor begejstret den politiske højrefløj er lige nu. Altså, konservatismen bobler i de nordiske nationer, men i Europa generelt, ikke? Fordi man pludselig føler, at man har et momentum, man ikke har haft i årtier. Altså, liberalismen har sejret og hersket, og lige pludselig så kan konservatismen igen komme til orde og sige, se, liberalismen var ikke en sejr, den blev faktisk fundamentet for vores undergang, ikke? Vi lever i
undergang, ja, men hvilken undergang?
Vi lever i tiltagende tomhed og selvhad, ikke? Ja. Og det vi har brug for, det er at genopbygge, altså at fylde tingene ud med indhold og selvkærlighed, ikke? På national plan. Det og europæisk plan mere overordnet. Det er jo det den politiske højrefløj mener, når de refererer til Thomas Helmis sang Det er midnat nu i Europa, så er det ikke som en undergangstone, men som en vækkelses, melodi, ikke?
Jag kommer att tänka på det här, den här kritiken av Sverige som vi har haft under de senaste liksom 20 åren från resten av Norden. Från resten av Norden. Liksom just om Sverige som det här jätteliberala landet som har blivit, ja, varit för liberal för sitt eget bästa och så här. Tidigare projicerade den konservativa högern i Skandinavien liksom sina liksom mardrömmar och dystopier på Sverige, men sen har Sverige också gått väldigt långt höger ut, så nu måste man projicera det på hela Europa liksom, och hela västerlandet på något vis.
Men jag ser ett tydligt skifte, alltså för framtiden där kommer frihet inte till att bli det centrala ideal längre.
Det tror inte jag heller.
Det är någon andra ting som har får en primär värdi.
Och det där jag tänker att vi är i färd med att kasta ut kanske något av det som är vår alltså superkraft på många måter, evne till faktiskt att kunna förändra sig. Och den friheten vi har till att sitta här och snacka, hvis vi kaste det på båten, så kaster vi selve kjernen i den nordiske modellen også på båten. Og jeg blir mørkredd av tanken på å forskuttere. For å si det sånn, jeg er like mørkredd av tanken på å forskuttere frihetens undergang som jeg er av å forskuttere at krigen kommer. Det gjør meg like urolig.
Ja, men de henger jo ihop.
Nettopp. Så, den gör det.
Men nej, jag skulle säga att friheten den sitter trångt till nu.
Men vi har den ju, det är det jag menar. Vi har den och det kan vi visa kan... att vi faktiskt brukar den.
Jo, men frihet som... alltså, den friheten har ju funnits i väldigt många länder och sen har den liksom degraderats väldigt, väldigt snabbt i fria och demokratiska länder. Så det här är ju... Det snävas in minst i Norden, men det snävas in i hela världen och även i våra länder.
Men det där jag
det är ju att... någonting som händer och har hänt de senaste 20 åren som vi faktiskt måste ta på allvar, tänker jag.
När du också snackar om att det är inte motståndskraft, så tänker jag att det här motståndskraften bör ligga.
Alltså i kampen för frihet.
Ser du en fredsrörelse, en en rörelse för nedrustning? Att man liksom, att vi ska bygga upp välfärdsstaten istället för att dra ner den, att vi ska förstärka de demokratiska fri- och rättigheterna istället för att tumma på dem i säkerhetspolitiskt syfte eller vad det nu än handlar om. Det är ju den utvecklingen som även de liberala demokratierna i Norden har gått, samtliga länder.
Alltså jag tror att den politiske højrefløj, altså konservatisterne, har ret i, at de siger, at den ekstreme liberalisme, altså det, at man ligesom har friheden som det bærende princip, er noget, man bedst kan tillade sig, når der er ro og fred. Og det bliver rigtig svært, når der er utryghed og pres, ikke? Indre eller ydre. Mm. Og når der er det, så vil man begynde at slutte op omkring nogle andre ting, altså de ting, som understøtter ens klan, ens nation. Altså det, som illustrerer et fællesskab, som man vil være villig til at gå i krig for, at dø for. Ikke?
Og der håber jeg i alle fald, at det fællesskab inkluderer nogle naboer.
Ja. Absolut.
Ja, men också det kan ju också vara liksom ett fällskap som inkluderar vissa värderingar som
Netto.
Frihet.
Och det är det. Och tack Johan för det. Tack Johan för det är nettop det jag savnar. Det savnar jag så intensivt att det är det mycket av det som Norden kan göra är att pressa nettop Europa mot mer både realpolitisk ärlighet men också att se si att vi står för någon värderingar.
Hiss. Och diss.
Ja, vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Alltså, vad vill vi rise och vad vill vi rose från uken som gick? Åsa?
Ja, veckans hiss går till en dansk-tysk tv-serie som heter Other People's Money. Och man kan se den på SVT, men jag tror faktiskt man kan se den i hela Norden. Och där kan man se den dansk-svenska skådespelaren David Dencik bland annat. Det är bra. Bra tv-serier. Veckans diss. I Sverige har vi ett parti som heter Liberalerna och de sitter i regeringen och de kämpar för sitt liv. Och den här veckan så har de föreslagit att man ska terroristklassa kvinnohat. Det finns ingen gräns numera för vad som kan terroristklassas, och frågan är vilket syfte. Ja, han... Johan?
Ja. Ja, min hiss går faktiskt till hans majestät konungen.
Den svenska på, eller den norska?
Den svenska, den svenska, som på regeringskansliets uppmaning har gett den kungliga Nordstjärneorden till Sanna Marin och Jens Stoltenberg för deras extraordinära insatser för svenska intressen. Så man kan vara vilken åsikt som helst om NATO så här, men jag tycker att det är fint att svenska statsmakten erkänner att man har fått liksom lite draghjälp, att man inte alltid är den som drar. Dissen går till Expressen, den svenska tidningen som valde att publicera en video som den här gärningsmannen i förra veckans knivdåd i en skola i Pirkkala utanför Tammerfors. Han hade lagt ut en video på nätet just för han gick ut och knivhögg fyra tjejer på skolan. Och polisen hade explicit bett allmänheten och medierna att inte sprida den här videon. Och det där ändå valde Expressen att göra det.
Hassan.
Ja, min uges hiss går till en dansk film som jag var inne och se i biografen igår till gallapremiär. Den heter Sønnike. Og Sønnike er sådan et kæleord for søn. Og den handler om forældreskab og kærlighed. I et område på Fyn, som man kunne kalde et udkantsområde. I den her film er der ingen stereotyper, ingen opdeling mellem gode og onde mennesker på baggrund af køn eller penge, eller ingen lette løsninger. Ikke noget af det, vi så i Netflix-serien Reservatet. Bare stor, stor kærlighed til karakterer og dermed til mennesket. Og jeg græd mig igennem den her film. Min dis går til DJ Heunicke, vores miljøminister, som jo hvert år på folkemødet står og DJ'er. Nu besluttede han sig for uden for folkemødet at synge en rap, som var en kritik af det danske fiskeri. Og det var så pinligt, og hvis nogen på noget tidspunkt har tænkt, at det er forkert at fiske med bundtrawl, så blev de i dette øjeblik overbevist om, at det er mere forkert at være miljøminister og stå og kritisere bundtrawl ved hjælp af en rap. Og du, Hilde?
Husker dere at vi snakket om at Stortinget var i ferd med å vedta en kriselov med meget vide rammer for beordring av alle sivile i Norge i en krisesituasjon? Loven ble satt på hold etter at just professor Benedikte Moltemyr Høgberg hamra ned lovforslaget som grunnlovsstridig, blant annet i et Facebook-innlegg som gikk viralt. Nå et nytt lovforslag på trappene. Professoren er hørt. Blant annet så heter det nå at det er landets selvstendighet som må være trua, ikke kun sikkerhet. Og jeg må si at jeg elsker at vi lever i et land der gode faglige innspill og tas til følge. Det betyr det er faktisk en motstand, og den virker i frihetens tjeneste. Min diss. Abida Raja, som ble kjent etter at hun skrev boken Frihetens øyeblikk om et liv i vold og overgrep, er nå i en rettssak mot eksmannen, som er tiltalt for vold, trusler og overgrep. Et svært alvorlig rettssak, en sak som handler om vold i nære relasjoner, æreskultur og hvordan det fortsatt lever i det skjulte. Han nekter straffskyld. Men mens pressen har stått i kø for å følge rettssaken, en annen familievoldssak mot med Ingebrigtsen-saken, disse løperne, så har norske journalister latt denne saken forbigå nesten i stillhet. Ifølge Sara Gaulin, som leder LIM, som er likstilling, integrering og mangfold, hun har fulgt dette for Nettavisen, den eneste, som sier at når en kvinne som Abida bryter stillheten, både offentlig og juridisk, så utfordrer hun selve strukturen i æresbasert kontroll. Og det krever en enorm styrke. Det har satt masse familier på benkene, men altså ingen presse. Aktor kom denne uken ut med påstand om 18 år i saken.
Hiss og diss.
I boken Norge-paradoxen går den svenske journalisten Lisa Røstlund rett i strupen på Norges grønne selvbilde. Hun spør, er Norge egentlig en klimanasjon, eller bare verdens best kledde oljeprodusent? Et av paradoksene hun legger frem er, hvordan kan et lite, fredelig land med verdens største pensjonsfond bygge på olje, samtidig kalle seg klimaleder? Og Åsa, du har jo lest boken. Kan du gjengi kritikken mot Norge sett fra Sverige?
Ja, det kan jag göra. Men jag måste först bara säga det att Lisa Röstlund är en kollega till mig på Aftonbladet och även en kompis. Jag måste...
Du har sagt det.
Måste säga det. Med detta sagt också så ska det här inte hindra någon av oss att prata fritt om boken utan vad vi tycker om den. Lisa Röstlunds kritik är ju den att Norge tänker om sig själv att vi är så gröna och progressiva och sunda och snälla. Och man vill bli beundrad för att man går först i den gröna omställningen. Men, säger Lisa Röstlund då, nej, norrmännen är egoister. Ett land som är fullt av klimatförnekare. Och att den här oljan som man pumpar upp inte alls grön. Även om den pumpas upp med förnybar energi så är ju utsläppen av oljan densamma. Hon säger att det här är ett orwellskt nyspråk som man håller på med. Och oljefonden, säger hon också, investerar i bolag som drivs av fossil energi. Och hon tycker att det här är ett land som är fullt av hycklare helt enkelt. Norrmännen älskar själv sin natur men bryr sig inte om andras. Norge har till exempel 4000 frackingbrunnar i Appalacherna. Oljefonden har också meddelat att man kraftigt ska sänka sina ambitioner att investera i förnybar energi. Samtidigt som man kan ojas över att Donald Trump har sagt upp Parisavtalet. Så slutsatsen är att det är en hycklande nation, säger Lisa Röstlund. Mm.
Jag syns, alltså, hon, Lisa Röstlund, hon, alltså, det är en solid kritik. Nu har jag inte läst boken, men jag har läst om boken och flera intervjuer med henne och sånt. Och hon illustrerar ju hur oljan är trängt in i allt, alltså inte kun i den norske självbevissthet som sådan en form för filter mellan sig själv och verkligheten, ikke? Men också in i välfärden som finansieras av oljefonden, alltså forskning, konst, kultur och sport sponsoreras av oljeselskaber, ikke? Det nya operahus i Oslo, Munkmuseet och så vidare. Alltså och de här pengar som Åsa också var inne på, ikke? Som man pumpar in i att prospektera och bore efter mer olje. Och statistiskt kan man bara se att Norge har skåret långt mindre än någon andra nordiska länder i utsläppen i förhåll till de klimamål man sätter sig. Och som man talar om hela tiden. Och vad fan är det där sker? Alltså i Norge har man åpenbart beslutat sig för att ha en form för greenwashing med hjälp av förnekelse, eller vad? Alltså, vad är det liksom som sker inne i de norska hjärnor? Varför säger man inte bara, fuck klima, vi pumpar olja, och det är vårt rätt, vi vill vara rike. Vi vill vara rike rövhuller.
Klart det är lätt att kalla Norge dubbelt moralsk. Vi har känt gott på olja i 50 år, och vi lever fortsatt på något som både Europa och Norden är avhängiga av. Och det är ju det som är det dubbelte här. Vi kan höra klipp från samtalet med Julie Forkhammer som driver något som heter Klimakultur i samtalet med Röstlund, där Röstlund är alltså chockerad över en grupp som hon har uppsökt som kallar sig för Petro Ladies Club, och Forkhammer kallar detta för Petroganda.
Som svensk, när man ser det här och när jag har berättat för svenskar om Petro Ladies Club, så skrattar alla och tror inte att det är sant. Men i Norge tror jag inte att man ser att det här är galet.
Nå har jag ju sagt för att det att motta moralisering ifrån Sverige, det nyttar väldigt sällan i Norge.
Ja,
precis.
Det
funkar sällan.
Det funkar
väldigt. Men vad hvis den kommer från dansk sida?
Alltså, och det fungerar ju mycket bättre, det har man ju varit enig om. Yeah. Men hvor, nå ställer jag detta spørsmålet helt öppet. För hur vanskelig är en reell omställning faktisk? Alltså, vi har ett samfund som är byggt upp på olje genom väldigt många tio år. Industrin är där. Det vi kan är där. I tillägg så levererar Norge något som dere och resten av Europa är helt avhängig av. Johan, för exempel Finland, var avhängig av russisk energi, russisk gas. og i veldig stor utstrekning, og måtte snu fort, og nå har han jo fått på plass atomenergi, og bra det. Men jeg har i mellomtiden vært ganske avhengig av Norge og Nordens nordiske energi. Svensk industri, for eksempel, er helt avhengig av norsk olje, har vært det gjennom veldig mange ti år. På grunn av norsk olje så er det bygd opp veldig store industrimiljøer i Sverige. Og i tillegg så er det også sånn at dette såkalt oljefondet da, investerer og har også ganske stor betydning for utviklingen av Sverige, i tillegg til all eksport og kjøpekraft som har gått over grensene. Og så kommer den rene moralske imperativet, for poenget er, ja, vi må skru ned for fossil energi i verden. Altså det er det ingen tvil om at en må gjøre. Det kan en bruke de ressursene som, altså det kan en bruke den kapitalen på. Nå gjør det på en måte blir drevet gjøn med at Equinor bygger havvindmøller i New York, som Trump først ville stoppe, og nå skal de bygges allikevel. Men det er altså ekstremt reelle dilemmaer her, fordi det er lett å være moralsk på andres vegne. Men hvem skal forsyne Europa energi i overgangen? Og hva skjer med EUs grønne industriprosjekter uten den stabile energiforsyningen som Norge bidrar med, både med gass og med vannkraft?
Det er jo jättearbetsamt når någon från ett annat land kommer och skriver den på näsan och så där. Ska försvara Lisa att hon har ju skrivit väldigt mycket om den svenska klimatpolitiken också, som hon är väldigt, väldigt kritisk till. Ja. Och skogen och även den stora korruptionen på det här stora sjukhuset Karolinska. Så att det är inte så att, att hon är okritisk till det som sker i Sverige. Men det jag tycker väl blir intressant, alltså det, hon ringar in ändå den här, man kan kalla det hyckleri eller dubbelmoral eller reella dilemman, som är lite olösliga kanske, men det jag fastnade för, en uppgift där, den kanske inte stämmer, men ändå, att hon menar att Norge är fullt av klimatförnekare. Man säger så här, vi går först i den gröna omvandlingen, men samtidigt som man, vilket ju är omöjligt med den här oljeindustrin som man har, samtidigt som hon menar då att de flesta i Norge är ointresserade av klimatförändringar. Skulle du säga att det är... förlåt Hassan.
Jag vill bara säga att det är en helt särlig form för norsk klimaförnekelse, för den handlar ju inte nödvändigtvis om att man i Norge säger att klimatet inte är truet. Den handlar bara om att man i Norge säger att vi gör riktigt mycket för klimatet.
Just, och det
är ju det där är paradoxets kärne. Alltså det är ju önskvärdigt att man från norsk sida framlägger tingene som Hilde gör nu, ikke för att undlade att påtage sig ansvaret för omställningen, men för att säga det reellt som det är, ikke? Men och det är måske det paradox som är svårt för oss utanförstående att stå och kika på, ikke? Det är att man i Norge både kan säga en hel massa ting om grön omställning och klimainsatser och så vidare, och så samtidigt handla som man gör, så blindt som man gör.
Ja, precis. Det är ju exakt den där dubbelmoralen. Det är ju inte liksom den här frågan om hur vi ska klara oss. Där finns det ju liksom jättevalida argument att vi fortfarande är beroende av den norska oljan och sånt här. Men det är att man går omkring i tron, eller att man inte så där explicit mer att ta tjuren vid hornet och säger att ja, vi vet att det här är skit och det där, men vi gör det ändå liksom och berättar en lite mer nyanserad berättelse. Istället byter man liksom namn på Statoil till Equinor på något vis för någon slags greenwashing grej och så här.
Och som bygga havvindmöller och så vidare gick mer in i energi, men alltså min upplevelse, men kanske det här jag sitter, är att denna grön politiken har blivit skrudd ganska kraftigt. Alltså denna, det du kallar dubbeltmoral, Johan. Att retoriken är annorledes, och det skedde också efter krigen i Ukraina. För det blev så tydligt at Norge holdt på med olje og gass. Fordi det var noe som en også faktisk trengte. Og jeg tror det problemet jeg har med boken, som viktig, og som god, at den ikke helt anerkjenner kompleksiteten. Mm. Og den kompleksiteten, den også eksistensiell, men den ikke eksistensiell kun for Norge. Altså etter invasjonen av Ukraina så, og Finland for eksempel brått måtte skifte kurs, og norsk gass og nordisk energi som samarbeid ble helt avgjørende. Det samme skjer i Sverige, og det samme skjer i Danmark. Og så er det en kjempestor utfordring for Norge. Det som den største utfordringen for Norge er at vi har for store og tunge sektorer som det er ikke differensiert nok. Vi har ikke nok bein å stå på. Og det tror jeg også kan gjøre oss engstelige
i Norge. Just det, ni har laks og ni har olja.
Ja,
men,
sant?
Jo, men, ja. Men det forstår man jo, Hilde. Det er jo fuldt forståeligt. Ikke? Men det, der er svært at forstå, det er, at måden at dele med den kompleksitet i Norge på, er ved at lyve for sig selv og for sine naboer. Og jeg synes, at for at vende tilbage til Johans, hvad hedder det, paraplybeskrivelse af det nordiske i denne her sammenhæng, ikke, så synes jeg netop, at vi som søskende til hinanden, søsternationer, har det ansvar at gøre hinanden opmærksomme på dobbelte standarder. Og det er jo det, som svensker, nordmænd og finner også gør i forhold til Danmark i forskellige sammenhæng, som Johan var inde på nu i forhold til selvfortællingen i Danmark i relation til indvandringen, ikke? Og så videre. Altså, men, det er vel netop vores...
For jeg stiller en jättesvår fråga, Hilde. Alltså alltså vi alla fyra som sitter här, eller vi tre från icke-norska länder, så i vår nationalberättelse så ingår det många saker som vi är väldigt lite stolta över, som vi skäms för. Alltså vi har gått igenom processer i vår historia som vi verkligen... Vi har gjort, våra länder har gjort saker som vi inte är stolta över. Starta krig och det där, ja, tvångssterilisera folk och whatever. Alltså det finns en sån här en tanke om att vi har gjort saker som vi inte är särskilt stolta över. Där kan jag liksom, vad är den berättelsen i Norge? Vad skäms man över?
Alltså en har ju hela den samiska historien på akkurat samma måten, och där har en sannhets- och försoningskommission. Där var en nyligen en lista över allt det som statsministern har bett om tillgivelse för över lång tid. Så det jag tror inte Norge skiljer sig väldigt ut där. Men det jag tror Norge skiljer sig lite ut ifrån Danmark och Sverige och Finland på är att det är en självidentitet av att vara ett land som slåss sig fri, sant? Alltså det där fri, det när man snackade om nationaldagen så var ju det sån klassisk exempel på det. Det är en frigöringsdag. Och det att en är liten men tuff och pragmatisk. Det ligger någonting där. Och jag tror alltså ett begrepp som skam, det ligger der, men ikke på den måten som når jeg hører for eksempel Åsa snakke, som begynner nesten en kvar setning med å si unnskyld. Og det om det er liksom, vi kan ikke snakke på vegne av nasjonen. Nei, men vi har snakket om skambegrep altså. Fordi at den moraliserende skammen har jeg jo heller ingen tro på. Og den liksom pragmatiske tilnærmingen til oljen, kan, altså det er jo nylig at den begynte å snakke om hva oljen faktisk betydde i Norge. Da den TV-serien Lykkeland kom, så var det første gangen faktisk visualiserte en historie rundt Norge. Og jeg er fra Vestlandet. Hadde jeg vært en sånn Oslo-bu, holdt jeg på å si, hadde jeg vært på Østlandet. På Østlandet så har en ikke denne konkrete følelsen. Jeg husker, jeg var 10 år da Alexander Kielland-plattformen, den kjempestore ulykke, et bein knakk, mange, mange mistet livet. Det var en enorm traume på hele kysten. och på Vestlandet. Mm. Vi känner alla någon som jobbar i oljen och som var ute, fädre som var borta. Vi känner, alltså vi vet om historien om dykarna som rätt sett måste offra med sitt eget liv. Det är så mycket i den historien här som oss må fortälla som heller inte fortalt ännu på ett skicklig måte.
Det är klart. Men jag tänker också alltså, när jag var barn så då på 70-talet då vi pratade ju om Norge fortfarande som ett fattigt land. Alltså Norge var ett av Europas absolut fattigaste länder.
Nej, det är inte sant. Så det är
får ni den här oljan och ni blir fruktansvärt rika. Jag förstår att ni är tacksamma för den här oljan. Och jag tycker ju också att det är bättre att vi använder den norska oljan än den ryska oljan och gasen och sådär. Mm. Men jag kan förstå. Men alltså det finns ändå
alltså,
någonting.
Det är ju inte bättre för klimat om man bråkar den ena eller den andra oljan.
Nej. Det är bara säkerhetspolitiskt och moralt. Men det finns ändå någonting i Lisas bok som jag tar med mig därifrån som är gaskramande och det är ju att 97% av alla produkter i världen består av olja eller är gjorda med hjälp av olja. Vi är alla förgiftade av den här oljan. Så det stora gröna skiftet handlar ju om hur vi alla ska ställa om oss. Det handlar inte bara om att Norge ska ta ett ansvar och jag gör ju inte det själv.
Men alltså här är det sånt Sverige säljer skog och köper gas. Danmark säljer svin och köper ström. Mm. Norge säljer olja.
Köper alltså, ström, hvordan?
Alltså ifrån oss. Eller ja, det både gas och
vi är ju rätt gott självförsörjande.
Nej, och härlighet, men där är helt avhängig av Norge faktiskt. Helt avhängig av Norge. De tallene har jeg sett, så de kan jeg finne frem til.
Okay. Hilde prater som om hun sitter i en tribunal her nå.
Nei, men jeg bare sier det. Altså, det er den kompleksiteten, det er det jeg tenker, er, jo, men, må opp på.
Men det, jo, men de her er
men det handler om narrativet, det her. Ikke? Ja. Mm-hmm. Og Hilde, du opsummerer jo ret godt ved at fortælle, at hver enkelt nordmænd har en onkel, som brækkede benet, mens han gravede olie op af undergrunden. Altså, det er jo et narrativ, ikke? Mm. Og i forlængelse af det,
så,
jo, og så taler du om skam, ikke? At det ikke er nogen god motor. Jeg mener, skam er en fin motor. Selvfølgelig ikke den moraliserende præsts nedkaldelse af skam over sine bysbørn. Det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om den skam, som ligesom kommer af, at man handler forkert, eller at man handler i uoverensstemmelse med narrativet. Ikke? Og jeg mener bare, I kan ikke både blæse og have mel i munden. I kan ikke have en positiv klimafortælling, samtidig med, at I graver olie op af undergrunden på den måde, som I gør i Norge. Og det er jo det, Norges paradokset handler om i sin essens.
Mm. Og det er der, jeg oplever, at retorikken er skrudt ganske kraftig ned. Mm. Jeg vet ikke, om det stemmer. Men jeg er jo helt enig med dig, men jeg har en praktisk tilgang til dette, så jeg snakker jo på ingen måte på vegne av alle nordmenn, som sikkert både føler og tenker både det ene og det andre.
Lad os se reaktionerne på dette, afsnit af norsken, svensken, dansken og finden. Ikke? Det kan være, at vi får lytterstorm.
Jag säger som den här, vad heter det, P.G. Gyllenhammar som var vd för Volvo på 70-talet när man diskuterade ett samarbetsprojekt mellan Volvo och Statoil då. Där man skulle liksom, göra både bilar och bränstoff. Så P.G. Gyllenhammar gick in i de här förhandlingarna och sa, nå, vad ska vi göra med den nordiska oljan? Det är väl det som är frågan.
Men jag menar ju helt sån konkret att vi ska bruka den möjligheten den har och nettop det att den har både ett fond då, som är en av de få nationer i världen som har och någon finansiella muskler så har vi faktiskt möjlighet att göra något med det.
Men alltså grejen är den att om jag bodde i Norge så skulle jag också säga ta upp all olja.
Det säger jag.
Jag är rädd att jag skulle tänka så, för här gäller det bara pumpa av helvete.
Nej, men jag tänker
drill baby, och lägg pengarna på hög och sen så kan Norge vara ett säkert land. Jag skulle i alla fall ha svårt att säga någonting annat.
Nej, men jag tänker att vi nettopp
det ger oss en... Det gäller att vara girig så som världen ser ut nu.
Det ger oss ett ansvar. tänker jag.
Ja, ja, men ni tar ni ju inte det. Ni tar ju inte det ansvaret. Det är väl det här handlar om. Bättre bara säga som det. Vi vill ha de här pengarna.
Det vill jag ha se.
Ja. Men nu är det väl lite att ta sitt ansvar att vad heter det, att borra upp oljan och sen försöka använda den för det där goda ändamålet.
Ja, men absolut, men väldigt mycket, det visar Lisa Röstlund, så oljefonden investerar i verksamheter som drivs av fossilbränsle.
Just det.
Nu kom också den här veckan att norska oljefonden har satsat rätt mycket pengar på israeliska vapen, men det var inom parentes.
Den diskussionen är en egen diskussion för sig.
Det är en egen diskussion.
Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
Unge, ressursstarke nordmenn med innvandrerbakgrunn vil hjem, ikke til foreldrenes opprinnelsesland, men til steder som Dubai og Qatar. Der finner de luksus, tilhørighet og frihet fra det de opplever som en evig utenforskap i Norge. Men hva sier dette om, ja, jeg tror ikke bare Norge, men Norden, og hva frihet er det egentlig de unge søker i autoritære stater? Hva tror dere?
Altså, jeg bliver rigtig irriteret over den her udmelding. Jeg har det sådan taget sted, hvis du vil bo i Qatar eller Dubai, og du kan leve der med din samvittighed i behold, så gør det. Altså, jeg har set masser af skildringer, aktuelle skildringer fra danskere, som flyttede derned og tænkt, at her ville de kunne leve i skattefrihed, luksus og komplet frihed, og så opdager de shit, mand. Rent socialt alene er det nærmest umuligt at eksistere, ikke? Og de der paradoks, så for at opsummere på dagens tema paradoks, ikke? De er, som man skal leve under hernede, når man ved, hvordan migrantarbejdere bliver behandlet, det er vilde paradokser, ikke? Man skal eksistere under. Altså de fortællinger, ikke? Migrantarbejderne har ikke fået det et hak bedre efter VM. Altså der er intet forsvar for menneskerettigheder, frihedsrettigheder og så videre. Men gør det. Altså hvis du føler, at det er vigtigt, at du kan iklæde dig din hijab og med i total frihed, og det er det primære for dig, så flyt til Qatar eller Dubai by all means.
En av de som har reagert kraftig er politisk redaktør i Nordlys, Maya Sojtarik. Disse advokatene og doktorene drømmer om Qatar og andre steder der de kan passe bedre inn. De minner på mange måter om skatteflyktningene som har tatt milliardene de har tjent på norsk allemannsrett til Schweiz, skriver hun.
Jag läste också det där och jag fastnade vid det här att de här unga, nyexaminerade läkarna bland annat, att de vill flytta till Dubai och Qatar därför att kvinnorna där då säger så att jag vill bo i ett land där mannen tar notan, där mannen betalar när vi går ut på krogen och sådär. Det är den här lite konservativa kvinno- och mansidealen som avspeglar sig i det här. Jag tänker att de säger också att där nere finns en kultur och värderingar som passar mig. Och det skulle jag inte ifrågasätta mer än att jag tänker att hela idén och kulturen och värderingarna kring den välfärdsstat vi har här i Norden. Mm. Den tror jag man sätter pris på när man blir lite äldre. Kanske inte när man är 32, men man gör det sen. Så kommer de tillbaka sen.
Eller hvis man prøver att leva 10 år i en vanvidsstat som Qatar.
Ja, ja, ja. Mm. Vad tänker du, Johan? Har ni såna där...
Jag har inte sett någon sån här diskussion om liksom just invandrare som skulle vilja flytta liksom tillbaka eller vad ska man säga, till leta något land där var man skulle passa bättre in. Däremot finns det ju en hel del om finska högutbildade personer som jobbar i stora globala företag och sånt här med löner som är 3-4 gånger högre än i Finland.
Finland är reser väl till Nordens Dubai, nämligen Norge?
Mm. Ja, precis. Ja, det är ju kanske mer såna här sjuksköterskor och såna saker.
Vi är kommit till vägs ände här och Hassan, du har ju allerede lanserat den låten som vi må gå ut på här idag. Selv om jeg vil opponere litt, for jeg vil helst ikke si at det er midnatt i Europa. Hvem er det som har skrevet denne låten, og når kom den egentlig?
Ja, altså Thomas Helmi bliver bliver fremhævet af Bent Meyer Sørensen som profetisk, ikke? Altså han ligesom kunne se, hvordan Europa ville udvikle sig i den her sang Midnat i Europa fra 1986, ikke?
Det er
Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, finske Johan Strang, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio.
Och det här var en återutsändning från i lördags. Om en minut får vi ekonyheter och 2:03 börjar i hjärnan på Louise Epstein. Hur fungerar placeboeffekten egentligen?
På nationaldagen i P1 om kampen för säkrare kemikalier.
Vi måste ha sätt att kunna avgifta. Och här har vi ett problem idag.
Hur Sveriges EU-kommissionär Jessica Roswall vill förändra EU:s kemikalielagar.
Vi måste kunna både se till att vi har ett högt miljöskydd, högt skydd för människors hälsa, men också se till att vi har en stark industri här i Europa.
Om man skulle tillverka bilar på det här viset, nämligen att vi kör ut och ser om bromsarna håller. Och sen när bromsarna inte håller, då åtgärdar vi dem på något vis. Va? Istället så borde man ju vara på det klara med från början innan man introducerar en molekyl på marknaden.
Hör del 2 av Det osynliga arvet i P1, 6 juni klockan 16:03.
Försvarsmakten utökar cyberförsvaret med ett nytt förband som ska skydda samhällets viktiga digitala funktioner som banktjänster, internet och eldistribution. Det här berättar generalmajor Johan Pekkari.
För det här förbandet då så fokuserar vi i ett första skede åtminstone på finanssektorn, energisektorn och telekommunikationssektorn.
Sveriges första cyberförsvarsförband startades för 20 år sedan. Detta nya fjärde förband blir en ny del av cyberförsvarsdivisionen och kommer att specifikt inrikta sig på det som kallas Sveriges digitala infrastruktur. Alltså viktiga funktioner för att samhället ska fungera, funktioner som Försvarsmakten också är beroende av. Förbandet sitter i Mälardalsområdet och följer den digitala världen noggrant i samarbete med civila experter. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp som sannolikt styrs av främmande makt snarare än de från mindre hackargrupper. Försvarsminister Pål Jonsson välkomnar det nya förbandet.
Vi är väldigt beroende av digital infrastruktur och då måste vi ha ett starkt cyberförsvar och det här är ett steg i den riktningen.
Reporter Thomas Hedman. Bostadsbolag som vill riva hus med tomma lägenheter får allt oftare nej från MSB eftersom husen innehåller skyddsrum. Siffror som Ekot tagit del av visar att MSB under 2022 sa ja till drygt 50% av rivningsansökningarna. Förra året blev det ja bara i 14% av fallen. Idag väntas ännu en förhandlingsrunda mellan Ryssland och Ukraina. Mötet sker dagen efter den spektakulära ukrainska attacken mot ryska bombflyg inne i Ryssland. Inför mötet så har Ryssland fortfarande inte redovisat sina krav trots att de sagt att de skulle göra det. Medan Ukraina öppet har berättat vad de vill se för att gå med på en 30-dagars vapenvila. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Och nästa ekosändning hör vi klockan 4. Nu är klockan 2:03. Det är natt mot måndag den 2 juni. Och strax här i P1 i hjärnan på Louise Epstein. Positiva förväntningar på en behandling ökar sannolikheten för att den ska lyckas. Men hur gör man för att ge patienten positiva förväntningar? Karin Jensen som forskar om placebo i förhållande till smärta berättar om det senaste inom forskningen.
Det finns många konstnärer som inte bara väckt uppmärksamhet med sin konst utan också med sin stil. Och i veckans program ska vi glänta på dörren till några konstnärs garderober för att titta närmare på hur deras sätt att klä sig har fascinerat och inspirerat inte minst modeskapare. Lyssna på Stil om konstnärs garderober när du vill i Sveriges Radio Play.
Eller varför inte fortsätta lyssna på P1 denna natt mot måndag. Stil med Susanne Ljung börjar om 25 minuter. Men först, i hjärnan på Louise Epstein. En återutsändning från igår.
I hjärnan på Louise Epstein.
Ibland när jag har svårt att sova så tar jag en tablett paracetamol. Jag vet att det inte är ett sömnmedel, men jag förväntar mig ändå att pillret ska fungera. Och efter en liten stund så brukar jag somna. Placeboeffekt, säger mina kompisar och skrattar lite. Hur fungerar placeboeffekten egentligen? Och vad krävs det för att den ska börja användas i vården, till exempel för att lindra smärta?
Gäst är Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap.
Karin, när blev placebo din grej?
Ganska många år sedan. Jag började liksom att göra experiment på människor inom smärtområdet. Så jag har ju alltid liksom undersökt människor i laboratorium. Och ganska snabbt när man gör smärttester på både friska, frivilliga och på patienter som är frivilliga i forskningen, så märker man liksom att hur man säger någonting och hur man presenterar det som ska göras, så kan smärtan upplevas väldigt olika, fast jag gör exakt samma sak. Och det där liksom, i hur mina ord formade upplevelsen hos patienterna, blev jag rätt fascinerad av. Det är ett problem, alltså, det vill man ju inte ha. Som experimentalist vill man att allting ska vara standard och det inte ska finnas några sådana felmarginaler alls. Men det där problemet då, eller bruset som vi kallar det i experimenten, det blev nästan liksom mest intressant för mig.
Men blev du stelare då mot patienten och tänkte att nu ska vara så exakt samma sak, låta på exakt samma sätt?
Ja, poängen var att jag var tvungen att börja liksom ha manual. Både för mig, mitt kroppsspråk, de orden jag använder, också så här ordningen på, ger man en lös stimulering först och sen en hård. Allt det där spelar jättestor roll när man ska mäta smärta. För folks förväntningar liksom spelar in så mycket och formar hur ont någonting gör. Så bara ordningen på styrkan i stimuleringarna kan göra jättemycket.
Placebo är ju latin och betyder jag kommer behaga. Vilket betyg ger du den här beskrivningen om man ska förstå hur placebo fungerar?
Jag tycker att det är ganska bra, för den säger någonting om den historiska kontexten. För historiskt sett har placebo varit till för att behaga en patient när ingen annan behandling kan ges. Men patienten är ju uppenbart behov av någon form av hjälp. Och då har man då, innan den moderna läkekonsten, så har man tagit sig friheter då att till exempel använda brödpiller eller någonting annat, helt inaktivt, för att hjälpa patienten i en svår stund. För att man upptäckte där, på 1700-talet så i alla fall vet vi enligt säkra källor att man hade upptäckt att patienterna mådde bättre av att få någonting, även om det bara var brödpiller, jämfört med att doktorn skulle säga, nej tyvärr, det här har vi ingenting emot, nu får du gå hem.
Men alltså, då tycker du att det är ganska bra i ett äldre sammanhang, men hur ser din definition av placebo ut?
Ja, min definition är lite annorlunda då. Det handlar inte om att behaga. Utan min definition är att det ska vara en icke-verksam behandling. Alltså det ska inte ha något fysiologiskt aktivt i sig. Och den kan ge ändå en positiv effekt på hälsan genom faktorer som till exempel förväntningar eller en god vårdgivarrelation eller liknande.
När fungerar placebo bäst?
Placebo funkar som allra bäst om ett symptom som vi vill påverka står under styrning av hjärnan. Det är mitt korta svar.
Punkt.
Och det är det viktigaste egentligen i det här sammanhanget, att alla symptom kan inte påverkas av placebo.
Men kan placebo även fungera på till exempel dålig sömn? Sånt som inte är direkt styrt medvetet?
Ja, det kan det. Jag gillar, det finns studier som har lekt lite med det där. Och nu får man ju inte luras inom vanlig sjukvård, vill jag poängtera. Där är det väldigt strikt vad man får säga och inte säga. Men inom särskilda, speciella sammanhang, inom forskningen, då kan man få luras lite grann. Och då finns det studier där man har sagt till personer så här: nu har vi satt på dig den här EEG-mössen och vi kan mäta hur dina sömnvanor har sett ut den senaste tiden. Och antingen då så säger man till den här personen att nu kan vi avläsa att du har haft en mycket god djupsömn under de senaste dagarna. Eller så säger man, vi kan avläsa att du har sovit förvisso, men du har inte fått någon återhämtning alls för att du har haft en dålig sömnmönster. Och sen efter, beroende på vilken information man har gett till personerna, så har man sen satt dem då i ett test, ett slags stort prov, och sett att man presterar lite annorlunda beroende på vad man tror om sin egen prestationsförmåga och sömnvanor. Så sömnen är liksom till viss del en subjektiv historia också.
Mm. Men för att det ska bli tydligt, hur skulle du då definiera placeboeffekten? Vad är det?